Vi går alla runt och önskar att vi var lite mer av det ena eller det andra. Vi önskar att vi hade egenskaper som till exempel att vi är smartare, sportigare, mer bildade, vackrare eller roligare. Men det finns en egenskap som väldigt sällan är med på de här önskelistorna, men som på väldigt många sätt trumfar dem allihop. Och det är att vara snäll. Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Det är en podd som försöker förklara mänskligt beteende och allra helst mänskligt dumt beteende med hjälp av forskningen för att få oss själva och er lyssnare att kanske reflektera lite över vårt beteende och förstå varför vi gör som vi gör och hur man skulle kunna göra annorlunda. Det är inte självhjälp det handlar om, men ofta tror jag att man kan hjälpas av att förstå sig själv lite mer. Idag ska vi prata om snällhet. Vad är snällhet? Vad gör det med oss? Vad gör det med andra? Och hur får det oss att leva både längre och lyckligare liv?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Snällhet idag. Spontant, vad tänker du på? Får du positiva associationer eller andra?
Både och får jag. Lite som jag var inne på här i inledningen, att det är en ganska underskattad egenskap eftersom den är så edgy. Den är lite mesig. Det finns någonting lite pushoverigt över den. Samtidigt som den ju är något som... man vet det eftersträvansvärt. Alltså, Bamse som är så snäll. Och är man stark så ska man vara snäll. Och sådär.
Tycker du Bamse är het?
I'd tap him, yes. men det är nog för att jag nu på senare år har börjat inse hur otroligt attraktiv egenskapen snällhet är.
Mm.
Men det är klart att, när jag var liten så tror jag inte det var bamse jag ville ligga med, utan det var typ Scar eller
vargen.
Jag tror att Scar är Lejonkungens pappas bror.
Ja, precis. Men vargen i Bamse tänkte jag på.
Jaha, vargen. Ja, absolut.
Stygga vargen.
Han är sexig. Ja, men sexigare än Bamse. Men du hör hur mogen jag är. Mm. Eftersom jag just nu så vuxen föredrar Bamse.
Mm.
Vem ville du ligga med när du var liten?
Gud.
Eller vem skulle du ligga med idag?
Av snälla eller stygga?
Men av tecknande figur. Jessica Rabbit är utom tävlan.
Ja, får jag fundera lite på det?
Ja.
Jag var inte beredd på det där.
Nej.
Jo, precis. Alltså att man har en del såna lite negativa associationer, ja, också. Med sig undergiven, självutplånande kanske.
Mm.
Och att man kan ha ett överskott av snälla beteenden, kanske.
Mm.
Alltså om man sätter etiketten vara till lagsbeteenden, som jag brukar göra då.
Ja, just det.
Det vill säga att om man är en sån som ber om ursäkt hela tiden.
Just det, vi har gjort en separat fredagsfråga om det, ja, där vi pratar om hur det skulle kunna vara problematiskt
just
när det går för långt.
Eller om man alltid är den som ska ställa upp och hjälpa till.
Mm.
Att man hela tiden så att säga utgår från andras behov och sådär.
Mm.
Och då får man gå på funktionen i det, liksom varför håller man på så?
Mm.
Och då handlar det ganska ofta om konflikträdsla till exempel.
Just det.
Eller att det kan vara att man har någon så här pliktkänsla eller så.
Mm.
Det är inte alltid den här, alltså när det är så, när man har ett överskott av snälla beteenden så att man blir självutplånande eller mesig undergiven så, då är funktionen är ofta någonting annat än att göra gott för andra. Är du med?
Ja, jag är med.
Det handlar om att liksom dämpa ångest på olika sätt eller liksom undvika konflikt, lite såna saker då. Alltså, om vi tar exemplet, säg att du sitter på bostadsrättsföreningens årsstämma och så kommer den här frågan till slut då, vem vill bli kassör? Och alla sitter och duckar.
Mm.
Och så är det ofta någon som räcker upp handen till slut då. Och det är kanske inte så att den här personen gör det av välvilja gentemot alla andra i rummet.
Nej.
Utan det kanske handlar om att man vill, att man tycker att det blir så obehaglig stämning till exempel,
det,
så att man vill bara få bort den. Eller att man känner att, ja, men, någon slags plikt, dåligt samvete. Eller, alltså det finns andra funktioner i den snällheten inom citationstecken. Så att jag vill bara liksom komplicera det här begreppet lite grann då och förklara varför vi kanske förknippar det med en del negativt också.
Mm. Kommer du att hjälpa mig och lyssnarna idag med att veta huruvida vi är snälla eller om det är den där varianten av beteende vi ägnar oss åt?
Lite kanske. Lite kanske.
För som är så mycket annat så är det nästan alltid så att det är alltid fel personer som tar åt sig.
Jag vet.
Eller hur? Det är alltid de som redan är så himla självkritiska och redan tycker att allt de gör är fel som är de som bara, åh nej, jag är säkert för skrytsam. Och man bara, nej, you're not. Det var absolut inte dig vi riktade oss till.
Nej, precis. Så att vi får göra vårt bästa då för att folk ska förstå vad som är vad. Verkligen. Good point. Men jag brukar prata om den här rövometern. Mitt eget koncept som jag ska söka patent på. Om vi säger att man har en skala där man i änden 100 är 100% röv och i änden 0 så är man liksom en självutplånande, alltså man är 0% röv, men det är inte heller bra, för att när man är där nere så är man mesig, självutplånande och undergiven, konflikträdd och så vidare. Så att man vill kanske upp till 50.
Ja.
Alltså den här snälla beteenden, man kan ha ett överskott av det, men det överskottet, bara för att ta hem den här poängen nu då, då är funktionen oftast en annan än att göra någonting bra för andra.
Just det. Ja,
så att man får gå lite till sig själv och fundera på varför räckte jag upp handen nu för att bli kassör i bostadsrättsföreningen och så.
Mm.
Men förhoppningsvis ska det bli ännu tydligare as we go along.
Han är jättesnäll, huvudet är på skaft. Vem är denna björn? Yo, Bamse! En hjälpsam vän med muskelkraft. Vem är denna björn? Yo, Bamse!
Då tänkte jag att jag kan bara sammanfatta begreppet. Det är ju för luddigt faktiskt. Mm. Alltså, jag känner att vi behöver pinpointa det.
Ja,
ja,
och det här upptäckte jag när jag skulle översätta det till engelska hemma på kammaren. Och bara, men kindness såklart. Och så slog jag på kindness och kindness blev till vänlighet. Vilket jag inte tycker är samma sak som snällhet. Snällhet är mycket mer handlingar. Vänlighet är mer utav en ton eller just liksom det. En sådär.
Och det är mer, det är också mer så att vara artig.
Artig, ja men precis. Ja. Och nice är ju inte heller, för det är ju mer trevligt. Och så bara, men vänta, vad är just, vad är det som är snällhet då?
Ja.
Vad är specifikt det? Godhet blir ju så jävla biblisk på något vis.
Ja, men om vi... Det finns en forskare som heter Rick Hanson som jag läste nu då. Och han skriver så här, min översättning. Snällhet är ett ord med en enkel betydelse. Goda intentioner gentemot levande varelser, inklusive en själv. Denna vänlighet tar sig uttryck i värme, vänskaplighet, omtanke, anständighet, fair play, altruism, generositet och kärlek. Fortfarande ganska luddigt, men fint.
Alltså jättefint. Jag, i dessa krigstider så var de där orden radade på varandra, blev, det var så härligt att höra.
Ja, och då tänkte jag att vi ska bli ännu mer exakta. Vi ska vara lite vetenskapspersoner här nu då. Snällhet på psykologspråk, vad är det? Jo, prosociala beteenden.
Mm.
Prosociala beteenden är alla beteenden vars avsikt är att benefit another person, alltså att
gynna en annan person.
Gynna en annan person, ja. En annan eller andra personer. Och exempel på det kan vara frivilligarbete i olika former, att donera pengar, hjälpa en granne att flytta en tung möbel och så vidare och så vidare. När man gör något gott för någon annan. Och där är ju avsikten helt central.
Ja.
Ja. Och det fina är att vi evolutionspsykologiskt har väldigt nära till det här med den här typen av snällhet eller prosociala beteenden. Vissa är mer empatiskt och prosocialt lagda än andra, rent genetiskt, liksom normalfördelat då, i befolkningen. Att det, man har lite olika mycket av det, helt enkelt. Men det ingår i den mänskliga grunduppsättningen, såvida man inte är psykopat eller så.
Mm.
Darwin, du vet, som vi pratar om ganska ofta, evolutionslärans skäggiga upphovsman, han ansåg att den här sympatiinstinkten var en av de allra starkaste, grundläggande delarna i vår hårdvara. Sådär. Och också något som har varit oerhört viktigt för att vårt släkte har klarat oss så pass bra som vi har gjort.
Mm.
Och folk som har en väldigt mörk bild av mänsklig natur, det finns ju sådana som har det.
Mm.
Och ibland är det väldigt begripligt om man har varit med om mycket svåra händelser och sådär. Men det finns väldigt mycket som pekar på att de har fel om man tittar på den här evolutionspsykologiska forskningen då.
Mm.
Jag tänker till exempel på det här som vi tog upp i vårt avsnitt om maktparadoxen, att om man tittar på grupper som spontant utser ledare, oavsett om det är något stamsamhälle, så här förindustriellt samhälle som någon antropolog studerar, eller om det är en grupp ungar på sommarkollot
eller bostadsrättsförening
eller bostadsrättsförening och sådär, så uppstår ganska snabbt en konsensus kring vem som är ledare i gruppen. Om man frågar efter en vecka så brukar folk svara ungefär samma, och i regel så är det då folk som har uppvisat jättemycket prosociala beteenden, alltså som har varit bussiga på olika sätt, generösa, delat med sig, lyssnar och så vidare.
Så det är liksom inbyggt i den mänskliga gruppen att belöna sånt beteende.
Så är det. Precis. Och det är ju ganska lätt att förstå varför.
Mm.
Alltså det blir lite, vi har ju pratat i flera avsnitt, till exempel i vårt avsnitt om skvaller, om hur duktiga vi är på att bestraffa det antisociala.
Mm.
Allt som hotar gruppen. Vi är duktiga på att klämma åt de personerna och sprida rykten om dem och sådana saker. Varna. Och på samma sätt så svarar vi väldigt bra på det prosociala beteendet från andra, när andra är snälla, helt enkelt. Man blir glad och lycklig och varm av det.
Mm.
Känner du till Elinor Ostrom?
Jo, det jag visste.
Mm.
Ja,
din gamla kvinnohistoriker.
Ja, var hon Nobelpristagare i ekonomi?
Precis.
Och riktig jävla mysputt, alltså så här, kaftaner i batik och... Och hon var ju rolig, för hon kom in i ekonomin från sidan.
Ja.
Eller hur?
Exakt. Och utmanade de rådande idéerna då.
Ja, men vad roligt att bli påminn om henne.
Om människan som en egentligen ganska antisocial, egennyttig, som alltid roffar åt sig.
Mm.
Och hon kunde då visa att liksom genom vår historia och genom vår evolutionshistoria så har såna här hjälpbeteenden och prosociala beteenden funkat svinbra.
Mm.
Och att det kan vara också vettiga ekonomiska modeller på olika sätt. Då. Vi ska inte fördjupa oss i det, men hon var en sån pionjär på det området. Att människan är liksom väldigt samarbetsorienterad.
Mm.
Och i vårt moderna samhälle, det är ju fortfarande så. Alltså jag menar, om du går in på en förskola och så är ju också snällhet normen. på de allra flesta ställen är det uttalat att vi ska vara schyssta mot varandra och sådär. Alltså det är en del av vår moderna kultur också. Kan du komma på några sammanhang där det inte är så?
Sport. Sport, där tycker man väl också om att vara snäll?
Det kan finnas, alltså jag tänker mig kanske i, liksom i vissa fängelsemiljöer eller
säkerhetsbunkern
och sådär.
Även att där baserat inte, på vissa starka filmer jag sett så är det väl ändå liksom
kindness the good prevails. Guys.
Ja.
Min poäng var väl egentligen att snällheten har vunnit så att säga. Mm. Det är en slags grundläggande samhällsnorm. Mm. Sådär.
I found it is the small things. Everyday deeds of ordinary folk that keeps the darkness at bay. Simple acts of kindness and love.
Då tycker jag vi går över till vår säljpitch för snällhet.
Mm.
Därför är det en vinnargrej att vara snäll. Jag har 4 punkter att ta upp där.
Wow, börja med nummer 1.
Du blir glödhet som partner.
Oj, oj, oj. Hoppla hej.
Och då kanske jag ska förtydliga med långsiktig partner.
Mm.
Och det här ligger ju helt i linje med ditt resonemang om stygga vargen och Bamse.
Mm.
Där i början.
Mm, exakt. När jag var naivt barn då tyckte jag kanske vargen var sexig, men nu som vuxen varandes tvåbarnsmor då vill man ju åt det snälla.
Just det.
Ja.
Jag läste då om en jätteintressant studie. Det här tyckte jag verkligen var kul. Den var så fiffig och informativ. Studie då där 2500 personer i både västliga och östliga kulturer fick rata egenskaper, alltså hos en långsiktig partner då.
Mm.
Vad är viktigast hos en långsiktig partner? Och det här var så fiffigt upplagt då att de fick göra ungefär som, du har aldrig spelat rollspel, så här drakar och demoner och sånt där.
Nej, det har jag inte, men vi har en gemensam vän, Stefan, som har det. Och som i alla åren, hade man har liksom en karaktär på något sätt som man är. Och han var Maglor, Midgårds näst bästa sångare.
Ja, det är så kul. Varför är det näst bästa? När man har liksom all möjlighet att välja.
Ja, du kan bli något helt annat. Du kan bli den bästa pilboks, vad som helst, men du blir Maglor, den Midgårds näst bästa sångare.
Ja, väldigt roligt.
Det är det jag kan om rollspel.
Precis. Mm. Då får man ofta så att säga, fördela. Alltså man får liksom en budget för sina karaktärsdrag. Som en sån här rollspelsfigur. Du har så här 100 poäng att fördela på de här 8 egenskaperna.
23 snabbhet, 42 stridslystenhet.
Exakt.
12 snällhet.
Just det. Och så gjorde de här forskarna.
14 sångröst på Maglor.
Och så gjorde de här forskarna då, fast med vanliga egenskaper som alltid brukar toppa såna här attraktivitetsratings. Fördela nu poäng på vad ni tycker är viktigast. Alltså det blir ett tvingande val då. För att ett problem med såna här liksom attraktivitetsmätningar är annars att folk brukar vilja att ens partner ska ha allt.
Allt, just det.
Den ska vara si, den ska vara så, den ska vara rolig, snygg och
just
så vidare.
Just det.
Men här så fick man verkligen verka fram det som var allra viktigast då.
Åh, gud vad bra på att laga mat. Ja, en. För jag vill ändå spara en poäng till sportig. Mm.
Och då så fick vi en topplista.
Mm.
Och män, kvinnor i östliga och västliga kulturer var alla överens om nummer 1.
Snällhet.
Förutom män i västliga kulturer. Varför är vi så sämst?
Nej, säg inte att ni tyckte snygga.
Jo.
Nej!
Så
ni tyckte snygg var viktigare än snäll?
Ja, män i väst tyckte att snygg var viktigast. Men där kom snäll på andra plats.
Ja, det är bra, men ändå.
Men inte tillräckligt bra, nej.
Och ni undrar varför vi kvinnor håller på att plastikoperera oss, etc.
Och alla andra kategorier då som besvarade den här undersökningen satte snällhet högst.
Mm.
Och de här forskarna var så här, okej, vi hade räknat med att den här skulle vara med på topp 3. Men att den skulle drämma till på det här sättet hade vi kanske inte riktigt räknat med. Så att en forskare skrev i den här studien då att här har vi en stor liksom, outnyttjad potential om man vill så att säga öka sin attraktivitet.
Mm.
Det är lite bortglömt.
Ja, just det.
Jag ska bara säga då om den studien att the big three pratar om egenskaper då. Och vi pratar om snäll. Sen hade vi fysisk attraktivitet då. Mm. Och sen så var det att man hade så att säga finansiell good financial prospects. Alltså goda finansiella utsikter, god ekonomi. Det var topp tre och forskarna konstaterar att trots allt så det är väldigt logiskt och rimligt i ett evolutionärt perspektiv att vi ska gå igång på de sakerna. Mm. Man fattar ju vad liksom resursbiten, varför det är attraktivt.
Uh-huh.
Man fattar varför snyggbiten är attraktiv.
Nej, det tycker jag är dumt. Det vore mycket bättre för mänskliga släktet om vi inte brydde oss så mycket om huruvida folk var snygga eller inte.
Ja, det kan jag hålla med om. Men du blir inte jätteförvånad.
Nej, det blir jag inte.
Över att det är med på topp tre, så att säga.
Nej.
Och det blev inte heller de här forskarna. Mm. Däremot så blev de lite överraskade över att snällhet vann.
Mm.
Och att det är en untapped resource då. Att man kan, för det kan man verkligen jobba med på olika sätt.
Ja, det är ju något som är handling.
Mm.
Alltså, skönhet är ju pissjobbigt och eventuellt dyrt och smärtsamt att ägna sig åt. Att bli rik, det lyckas inte alltid. Men snällhet kan du liksom i din nästa interaktion med en människa,
ja,
eller ens till och med själv på kammaren, ägna dig åt.
Mm.
Vilken grej.
Så vad, Lina, tror du att det är som gör att snällhet är så attraktivt?
Att ens liv blir lite bättre. Någon som kommer att, jag har en vän som brukar lägga upp på Instagram en bild från sitt nattduksbord. Som varje morgon så står en kopp te och en korsordstidning bredvid hennes säng.
Otroligt.
Han gör det varje morgon för henne. Och den lilla bilden som hon lägger upp, jag blir så lycklig av det. Bara att se den här snälla, fina handlingen som han gör för henne. Lisa, gratulerar.
Lägger hon ut varje dag?
Nej, jag tog i. Det gör hon verkligen inte. Hon har lagt upp det ett par gånger. Men när hon inte lägger ut det brukar jag se det framför mig ändå när jag ligger ensam utan en tekopp i min säng. Det är ju det livet man vill ha.
Mm.
Den där människan som liksom gör det där goda åt den.
Ja, absolut. Och sen så i det här liksom evolutionsperspektivet då, så tänker man sig att en snäll person, det är någon som kommer att vara bra för min avkomma över tid.
Ja, just det. Just det.
Kommer inte dra, kommer finnas där och vara vettig och rimlig och en positiv kraft.
Just det. Mm. Kan man göra den hårdare? Så här, snällhet främjar överlevnad. Kan man vara så liksom...
Ja, det tycker jag.
Perfekt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också.
Mm.
Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till att lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Bean Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Och Bean Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Har vi punkt 2?
Att vara snäll gör oss lyckligare på massa olika sätt. Har du varit med om det som kallas helper's high? Att man gör något snällt och bara känner sig som efter 2 glas vin eller efter en löprunda, alldeles varm och ett förhöjt sinnestillstånd efteråt. Ja,
verkligen.
Mm. Så det är en sån här omedelbar effekt då, som man har sett, att man kan få, alltså hjärnans belöningssystem egentligen kickar igång, och att det är en av de grejer som driver oss till att göra prosociala saker, vara bussiga med varandra helt
enkelt. Där tänkte ju Gud, alternativt Big Bang, helt rätt. Att den ser till att vi biologiskt liksom belönas i den egna kroppen när vi gör något schysst.
Ja.
Att det inte bara är så att jag gav dig en macka, så då gav du mig en macka nästa vecka, utan att det liksom är, jag njuter bara själv av att jag har gjort detta. Bara där blir lyxigt och sen...
Visst. Vänliga handlingar är så oerhört relationsbyggande.
Mm.
Man gör något schysst för någon annan, den här reciprocitetsprincipen. Att jag kliar Linas rygg, hon kliar tillbaka, och sen så rätt vad det är så är vi kompisar. Och det har vi pratat om i till exempel vänskapsavsnittet, hur viktigt det är för vårt, så att säga, mående med goda relationer. Så att på det sättet så är ju snällhet en genväg till relationslycka, kan man säga. Och det finns studier som visar att vi mår bra till och med av att titta på folk som gör snälla saker. Och det kan man ju känna igen, du vet.
Ja.
Man fastnar för en sån här klipp i sociala medier på någon som hjälper en kanske ett rådjur som har halkat, sitter fast i isen.
Ja.
Och det kan man ju faktiskt må ganska bra av, åtminstone i stunden så. Och det finns mycket studier på det här området. En som heter A Range of Kindness Activities Boost Happiness. Den studien visar att snällhet i nästan alla former har en bra lyckoeffekt. Alltså man kanske tänker sig att om jag är snäll mot dem som är mig närmast, att det kommer vara mer kraftfullt än om du är snäll med busschauffören eller random främling eller så.
Mm.
Men den här lyckoeffekten är ganska oberoende av vem man gör det för.
Mm.
Så att funkar med vem som helst.
Ja, gud, det var bra info.
En annan studie är japansk. Den illustrerade fint, tyckte jag, den här grejen att till och med lite forcerad snällhet, och med det menar jag inte den här att man räcker upp handen av plikt på bostadsrättsmötet, men mer att nu ska jag snälla veckan.
Typ den forcerade snällheten som vi kommer att åstadkomma med det här avsnittet, eftersom vi just nu håller på marknadsför varför man ska vara snäll, så att lyssnarna säger att okej då.
Ja.
Då köper jag väl en macka till någon.
Ja.
Den forcerade snällheten är...
Den funkar kanon.
Ah.
I den studien gjorde man så att man lät folk räkna sina snälla handlingar.
Ah, lite gamification.
Ah.
Man fick en poäng för...
Där kunde man se att de personer som fick räkna sina snälla handlingar, att de fick en liksom lyckoboost av det.
Mm.
Så att även om det var lite konstruerat, så att säga, så funkar det.
Här ser jag en appmöjlighet. Ni apptillverkare där ute, det är möjligt att den redan finns, men en app där du får olika poäng för att göra snälla saker.
Det finns säkert. Mm. Jag läste om en...
Kindify.
Jag läste om en kvinna som hade gjort som ett projekt att varje dag i 365 dagar i ett år skriva ett tackkort till någon. Ett fysiskt tackkort och ge. varje dag. Och sen skrev hon en bok om det här då, om sin upplevelse av det. Och det gav henne självklart då någon slags enorm boost. Men jag tänker mig att det skulle det förmodligen göra för mig också.
Mm.
Och det hade ju varit en sån forcerad snällhet, men som garanterat hade funkat kanon.
Mm. Min pappa gjorde det.
Mm.
Alltså från det att jag var liten när man satt bredvid, på den här skrivmaskinstiden. Då kunde han vara, när han var högt uppsatt inom någonting, så kunde han ha liksom... behöva att någon skriver ut någonting, något kontrakt som man skulle skicka, något sånt där han fick kanske prata med någon sekreterare jättelänge. Och sen kunde han sitta och klick, skriva ett långt, långt brev till den här chefen och säga att Britt-Marie, vilket utmärkt jobb hon gjorde. Vilken rekrytering. Där har ni en riktig guldklimp. Och så gick och köpte CD-skivor till folk. En gång hoppade den av busstationen och köpte en blombukett till busschauffören för att busschauffören hade varit med om att det var någon jobbig som hade druckit för mycket som började härja. Hur gullig pappa?
Wow. Och busschauffören mådde nog super av det, men vet vem som jag tror mådde ännu bättre?
Pappi.
Yes. Anna, rolig studie här, Harvard-studie, eller rolig och rolig, men den så att säga var, den gjorde sin poäng tydlig.
Mm.
Folk fick i uppdrag att spendera pengar på sig själv eller andra. Här har du $20. Gör vad du vill med pengarna. En grupp fick den typen av uppgift och den andra fick köp någonting till någon annan.
Mm.
Och då så, ja, du anar säkert vad kommer att säga att de här som hade spenderat pengar på andra rapporterade en högre lyckopoäng den dagen än de som hade spenderat pengar på sig själv. Det som är intressant här är att när man frågade utomstående, vad tror ni kommer att ge störst lycka? Att spendera de här $20 på sig själv eller på andra?
Mm.
Då trodde de flesta att det är spenderat på sig själv som man kommer att bli gladast av. Så att det finns ett glapp där mellan vad folk tror och hur det faktiskt är.
Och det är därför det är så otroligt att vi gör den här podden, Björn.
Ja.
Så att vi låter världen veta hur det ligger till.
En studie jag tyckte var intressant som visade på, som hade ett globalt perspektiv. För man kanske tänker att det med liksom givande, om man har jättemycket pengar så då är det väl klart att man kan gå runt och strössla dem och känna sig duktig.
För då lider man inte av det, tänker man. Mm.
Men den studien kunde visa att i 120 av 136 länder hittade man en korrelation mellan givande och lycka. Däribland i Sverige.
Mm.
Så att i nästan alla länder, även fattiga länder. Och man hittade också kausala samband, alltså orsakssamband mellan, inte bara en korrelation utan att höra på det här. Till exempel i, man gjorde det här i Kanada, Uganda och Sydafrika då bland annat, jämförde. Folk fick i uppdrag att spendera pengar på en goodiebag som innehöll choklad, antingen till sig själva eller till ett sjukt barn på sjukhus då. Och där kunde man se att de här som valde att ge signifikant högre glädjenivåer där. Och det här gällde även i Sydafrika där 20% av de som deltog i studien oroade sig för mattillgång under det kommande året. Alltså att kunna föda sig själva och sin familj. Även där.
Även de vill man hellre ge. Wow.
Precis.
Eller man blev lyckligare när man gav.
Även där blev man lyckligare när man gav.
Finaste människa.
Ja.
Människan.
Och det tänker de är ett argument för att det här är någonting väldigt grundläggande mänskligt, alltså evolutionspsykologiskt. Så. Hör på det här gulleriet.
Mm.
Man hade barn under två, strax under två år, som fick en liten hög med guldfiskkex. Alltså inte gjorda på en faktisk guldfisk, utan formade som en guldfisk.
Mm.
Goda små kex. Fick en liten hög med såna. Och sen så var det någon liten kasperdocka in till som frågade om man kunde få kex. Och samtidigt så studerade man ansiktsuttrycken och kodade väldigt noggrant och vetenskapligt vad som hände i fejorna på de här små barnen. Och då kunde man se ett tydligare glädjeuttryck när de gav kasperdockan ett kex än när de själva fick de här kexen. Så att de blev liksom gladare av att ge än att få.
Wow.
Och dessutom kunde man se att det var upplagt så här att den här experimentledaren kom till det här barnet och sa, titta, oj, jag har hittat, utöver din lilla hög så har jag hittat en till kaka här som du kan
göra vad du vill med.
Som du kan ge till Kasperdockan. Eller fick de ett fritt val där, oklart. Men det man kunde se var i alla fall att de här små barnen blev gladare när de gav något från sin egen stash än när de gav den här hittekakan, så att säga. Också som någon slags bevis på att det själva var det här att liksom ge upp något för någon annan. Att det var det som gav den här stora lyckan då. Man har också sett andra närliggande mått, alltså så här, känsla av mening i livet, självkänsla hos unga och så. Typiska grejer som stiger när man ägnar sig åt mycket prosociala, bussiga beteenden.
Nu ska vi vara snälla.
Då ska vi få vandra vidare på listan till punkt nummer 3, över varför det är bra att vara snäll.
Verkar ha goda hälsoeffekter.
Mm-hmm.
Man blir inte superförvånad kanske.
Nej.
Och det man tänker sig är då bland annat att det så att säga dämpar stress på olika sätt.
Ah.
En studie här med MS-patienter, 132 delades in i en hjälpargrupp och den andra halvan i en mottagargrupp. Och sen fick de här hjälparna ägna sig åt olika typer av telefonsupport. Alltså de fick ringa och hjälpa den här mottagargruppen med, alltså finnas där. Praktikaliteter men också stöd och så, känslomässigt stöd och så. Där kunde man se att i den här hjälpargruppen då, så på kort och lång sikt, 3 up to 3 år senare, så hade man mindre trötthet, depression och högre självkänsla.
Mm.
Alltså när man var sån hjälpare jämfört med om man var mottagare då. En annan studie, 3600 personer över 60 som fick i uppdrag att göra ärenden och tjänster åt andra under ett år enligt någon förutbestämd mall. Sådär. Lägre grad av depression där. Och sen var det en tredje studie här som jag läste i American Sociological Review från 1989, att kvinnor med många roller i livet utöver de här traditionella mamma, hustru och så, levde längre. Men det gällde bara om volontärarbete i någon form ingick i de här rollerna. Att man gjorde någonting prosocialt.
Då kommer en liten analys där, att lyxen att ägna sig åt volontärarbete, tänker jag, hänger ihop med hög inkomst.
Ja.
Och viss typ av frihet också.
Precis, jag tänker mig att de har kontrollerat för det,
ja, det
i den här studien. Så borde det nog vara. Men fair point.
Här ser jag ju, det här är ju väldigt mycket något som har dykt upp i populärkulturen. Alltså filmer och böcker om just så här tjuriga gamla gubben som plötsligt motvilligt blev tvungen att hjälpa någon, ofta ett barn eller sådär, och sen blev lycklig. Godnatt, Mr. Tom, Ken Loach-filmen som kom nu för några år sedan.
Ja.
En man som heter Ove. Samma tema, tjurig gubbe, får hjälpa någon, blir lycklig.
Ligger mycket i det. Tror jag, och visar forskningen då.
Ja.
Du har fått 2 barn. Är på väg att spotta ur i 3. Du har kommit hit ända från Iran. Flytt från krig och alla möjliga satans helveten. Du har lärt ett nytt språk, skaffat dig en utbildning och en försörjning. Och så är du gift med en odugling.
Vad kan du fan med lära dig att köra bil också? Men det är inte hjärnkirurgi vi talar om. Så, starta bilen nu så är det bara att köra.
Vi går på punkt nummer 4.
Ja, punkt nummer 4. Är det också den sista på den här listan?
Att det. Snällhet smittar.
Genius.
Blir du...
Nej, absolut inte.
Nej.
Det hänger ihop med den här liksom, ska säga, försäkringssamhället som man skapar genom att så här, om du ramlar så hjälper jag dig, och därmed blir det en förvissning för mig själv, så kan jag lita på att om jag ramlar så kommer någon annan hjälpa mig.
Mm.
Och ju fler som hjälper folk som ramlar, desto mer hjälper varandra.
Mm. Precis, och det finns då en studie av en man vi har nämnt förut som har forskat om sådana här liksom nätverkseffekter. Christakis heter han. Och han gjorde någon studie då där man kunde se att i sådana här ekonomiska spel där man kan vara snål eller bjussig, att bjussiga beteenden, till exempel att man ger en annan spelare pengar, den generositeten smittar. Och effekten är liksom jättestor. Det räcker med att några få börjar så kan spridningen bli enorm, för att det sprider sig från led till led.
Och det är inom det här gänget, det vill säga vi som sitter runt bordet, jag ger lite till gänget, så gänget ger vidare till gänget. Eller kan det fungera som så att jag delar på Instagram att nu har jag gett till de ukrainska flyktingarna, då ger du också till de ukrainska flyktingarna.
Mm.
Alltså extern gåva eller pengar, eller vad kan du gåva och rotera inom vårt gäng?
Nej, inte inom gänget. Utan det blir en sån liksom butterfly-effekt. Mm. Att man...
Vi ger. Ja, då tänker jag också ge.
Precis. Mm. Så att från 3 up to 100 personer.
Mm.
Alltså 3 bjussiga blir 100 bjussiga. Och sen så tänker man sig att det kan fungera omvänt också. Då.
Mm.
Men att man kan verkligen sätta en sån norm.
Måste hänga ihop med det här med bandwagon och de här fenomenen vi har pratat om innan, med hur vi liksom är. Vi vill göra som alla andra. Det kan ni som lyssnar iaktta nästa gång ni ser en typ en gatumusikant som står och spelar. Att ställer du dig och börjar kolla, eller om du går fram och lägger en slant, så kommer det ganska snart efter vara någon annan som gör samma sak.
Mm.
Det är liksom ganska lätt att få igång den.
En cool sak de gjorde i den här studien för att utesluta den här reciprocitetsgrejen, det vill säga att man alltid, jag ger till dig och du ger till mig och vi i vårt gäng tar hand om varandra. Mm. Alltså de ville kolla om det här gick utanför det.
Mm.
Och därför var det bara så här främlingar, folk som aldrig hade träffats förut.
Mm.
Och man kunde se också att det var inte så här ge tillbaka pengar, utan det var ge till någon annan. Mm. Pay it forward. Alltså den grejen att det verkligen funkar det så. Och sen så påpekar han då att alltså det kanske inte funkar på exakt samma sätt, alltså rent matematiskt i verkliga världen, men det här ger en fingervisning om hur det funkar ute i verkliga världen. Så att om 3 kunde bli 100 i den här studien, alltså det kanske inte är exakt det förhållandet ute i verkliga världen, men sådana nätverkseffekter kan man vara säker på att de finns.
Ja, 3 kommer bli något.
Ja, så att det vi tar med oss från det är ju då att när du är bussig med busschauffören, så det stannar inte där, utan det kommer att...
Andra på bussen eller busschauffören själv kommer att fortsätta. Och det känner man ju i sin egen kropp.
Mm.
Hjälper någon mig av med barnvagnen från bussen, så kommer jag hålla upp dörren för någon. Alltså så att det liksom...
Ja, exakt. Man känner det här själv. Alltså man funkar ju så, tycker jag. Att någon gör något oväntat och väldigt snällt. Och då... Alltså man har ju något sånt där pay it forward... Tänk.
Är det inte precis samma sak omvänt? Att busschaufför skäller ut mig, då kommer jag att liksom sparka på gruset och fräsa åt personen som inte håller upp med dörren åt mig. Att man liksom, att vi blir
så
försatta i ett visst humör och vill andra mer eller mindre väl.
How do we change the world? One act of random kindness at a time.
One act random kindness.
Wow.
Får jag avsluta, Björn, med en lista? För då kanske finns lyssnare som bara, åh, men jag har glömt bort vad man gör när man är snäll. Jag kan inte komma på något. Jag satte ihop en lista över saker man kan göra. Men det här är saker som folk har gjort mot mig.
Jag älskar vad jag
har. Som har gjort mig så himla, himla glad. Här kommer Linas lista över saker du kan göra om du vill vara snäll och därmed långsiktigt attraktiv, leva länge, ha god hälsa etc. Om du är bjuden på fest eller på middag, ta ett kort på den här trevliga tillställningen när du är där och skicka sen som ett tack efteråt. Det finns en massa appar där man kan göra det. En heter Riktiga vykort. Där man bara tar den bilden, så skickar man den som ett vykort och skriver man tack för att det var så trevligt. Jag har fått sådana kort av en kompis som heter Lina. Och det är så fint och intressant. Man har glömt ta kort själv. Så får man det fysiskt som man kan sätta upp på sitt kylskåp.
Mm.
Jättefint. Generellt tackkort. Jag har en kompis som heter Petter som alltid, oavsett den minsta lilla fika hemma hos, om man har bjudit hem honom. Man får alltid ett sms dagen efter. Hallå, tusen tack för igår. Du är en hejare på bullar. Det är så gulligt. Fråga en vän med barn om du kan få ta med barnen på en grej en dag. Alltså bara, jag ska ut i skogen, vill Max haka på. Eller jag ska till Naturhistoriska, ville du som gjorde det. Det var så fint. Och barnen blev så glada över att känna sig liksom önskvärda som sällskap. En tjej på Instagram som heter Anna skrev till mig att hallå, Max ser ut att vara i den här storleken och det är samma som min son. Han har precis vuxit ur en outfit som jag tror Max skulle gilla. Jag har lämnat den på det här kaféet där ni kan hämta upp den. Och så var det fotbollskläder som Max blev helt fantastiskt glad över. En Italien-tröja och Frankrike-dress. Så otroligt gulligt. Alltså visa att man liksom tänker på någon. Här är den absolut viktigaste regeln jag har. Det vet att man brukar säga att man kan mäta om människor är goda utifrån hur de behandlar servicepersonal. Min viktigaste mätare är hur de tittar på barn i till exempel kollektivtrafiken. Om du sitter på tunnelbanan och ser ett barn, och jag säger barn, det är fan med alla under 15 år i det här fallet. Säg att du får ögonkontakt med en spädis eller en 3-åring eller en 7-åring. Då är det din förbaskade plikt att le tillbaka, kanske säga något gulligt eller som någon skrev på Twitter häromdagen. Gör en rolig min eller hitta på något bus.
Verkligen.
Det ska man göra. Alltså, när jag sitter med min 8-månaders bebis på tunnelbanan och den tittar någon i ögonen och personen i fråga ser lite sur ut och tittar bort. Då vill jag avskaffa den.
Är det inte så att vi som samhälle kan bli bättre på det här?
Jo,
alltså vi
exakt.
I vårt land. För att jag tänker de här gångerna när man har varit så här... Sydeuropa till exempel.
Asien, alltså. Det, de ammar främmande barn för att de är så jävla gulliga.
Just det.
Nu tog jag i, men det har hänt. Ja. En av mina vänner.
Gud.
Det är sånt barn älskar, det är sånt uppmärksamhet. Det är sånt konstant. Barnen bara badar i kärlek.
Och så kommer man hem...
Och folk tittar inte ens ungarna i ögonen.
Nej, just det. Så det, där kan vi skärpa oss.
Och det gör mig som förälder. Mm. Jag får ett lättare liv när jag sitter med mitt barn och någon mitt emot börjar gossa med den eller gör något roligt med den. Le alltid mot barn. När du är hembjuden hos någon, diska. Alltså det vill säga när ni har ätit den här middagen som ni ätit eller så. Riva av disken. Det är jättefint. Och när det kommer till servicepersonal, visa att du fattar läget. Om du har stått i kö på ett café jättelänge och tar jättelång tid och du ser att disktravarna liksom tonar upp sig lite överallt, då fattar du att personen bakom kassan är jättestressad och att det är jättejobbigt. Och istället då för att trycka på att du har haft jätte, liksom, vad länge du fick stå i kö, säg någonting liksom, det här, jag jobbade på café i hur många år som helst och då kunde det då komma någon som var så här: oj vad körigt ni har det, du kan gå, ta disken nu, det är lugnt, jag väntar.
Oh.
Jag fattar, oj, nu har inte du fått sitta ner på länge. Oj, alltså, bara den där lilla liksom fingervisningen att jag fattar hur du har det. Och det här kan du göra i telefonkör också. Att bara markera för den du får snacka med. Har du fått vänta och du känner att det bygger upp en irritation, fattar du hur det är för den på andra änden? Som bara hela dagen har fått prata med stressade, irriterade människor.
Ja.
Visa att du bara uppfattar det och bara oj, kör idag.
Sådana små saker kan ju betyda så mycket. Alltså jag blir ju nästan lite tårögd bara jag hör dig berätta om det här.
Ja. Och fattar hur du känner dig själv då när du sen lägger på. Och sen tycker jag att det här med, det, du tog upp exempel med tackkort. Men att på någonstans, alltså att applådera ett gött beteende. På Hemköp i Hornstull där jag bor så finns det en kvinna som har, hon jobbar där och säger så här när man kommer till kassan: hej, välkommen. Var det bra så? Skulle jag vilja ha något mer? Nej, men då får jag önska det. Alltså, hon är som liksom, hon är balsam. Alltså, hon är helt otrolig. Man blir lycklig av att handla hos henne. Det måste jag ju se till att hennes chefer får veta och att hon får veta.
Mm.
För det här är ju, det är, hon gör ju att jag går dit och handlar istället för till andra ställen.
Så att nu blev det ett slags tackkort i podden till henne då?
Ja, exakt. En annan sak som man kan göra som är väldigt vänligt är att om man fikar med någon som säger så här: den dagen får min pappa veta mer om hur det stod till med cancern, eller jag ska ha det där jobbiga jobbsamtalet den dagen. Då kan man skriva in en liten anteckning i sin kalender. Och sen kan man höra av sig och säga så här: du, hur mås det med pappan? Eller lycka till imorgon på jobbförhandlingen. Och det låter jättekonstlat och jätte, liksom, man ska säga, ansträngt. Men vet du vad det betyder? Jag har några vänner som är såna där. Att få det där lilla smset som bara: hej, fattar att du är orolig inför imorgon, men det kommer gå bra. Hur jävla gulligt.
Ja.
Och det går att göra. Om du läser en bok eller upplever ett konstverk eller något sånt där som du blir jättebra och som du tycker om, säg det. Skriv det till den som har gjort det. För då tänker man sig, nej, men den här stora författaren eller den här konstnären, den här poeten eller den här artisten bryr sig väl inte om det. Jo, de gör det. Skriv. Och det finns, man kan väl liksom, kanske inte MySpace är hetast kanalen längre, men det finns sätt att skriva på. Man kan skriva som en kommentar. Gör det. Visa för de som skapar kultur att det betyder någonting. Det är viktigt. Och sen en annan sak. Om du kan undvika att jiddra, gör det. Igen, kollektivtrafiken och igen med barn. Jag satt med Max på tunnelbanan i fredags och han åt glass. Och så sa jag så här: du får inte kladda ner dig eller någon. Och så såklart lyckas han liksom dutta dit en klick glass på kvinnans jacka, hon som satt bredvid. Det var en liten klick men ändå. Och jag bara, gud förlåt, och skulle liksom börja ta fram servetter. Och så här, det här är så öppet mål för henne att liksom fnysa och bli sur. Och istället så bara, nej men det, jag tycker den blev finare med den här fläcken. Alltså, så, och vet du vad det betyder? När man gör något som är öppet mål för jidder och personen i fråga
ogiddrar.
Och det kan vi ju alla göra hela dagarna. Bara låta bli och jiddra. Det var min lista över snälla saker folk har gjort mot mig som jag önskar att jag och fler kan göra mot andra.
Bra och inspirerande. Tack, ja. Tack för det.
Och med den listan så tackar vi för idag och dagens avsnitt om snällhet. Kriget rasar och det här kan vara ett av de sätt som får oss att stå ut lite mer och kanske orka vara med och bistå och göra skillnad där det behövs. Jag heter Lina Thomsgård. Mitt emot mig sitter Björn Hedensjö, psykologförfattare. Podden klipps av Peter Malmqvist och produceras av Klara Wallin. Och spelas in på Beppo. Ni vet, Björn, innan vi slutar så vill jag såklart bara först veta vem det faktiskt är du helst skulle vilja ligga med av de tecknade figurerna.
Åh, oh, men Mimmi är en nystylad, va?
Mimmi Pig.
Mimmi Pig, är det så hon heter, eller?
Mm.
Ja. Så power dressed och så. Kanske kan man vara.
Absolut. Tack Björn. Hejdå!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.